With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Paul Elvaj här i Galaxens bästa. Hoppas att ni har det bra där ute. Vi hade massor av solsken, men nu har lite välbehövligt regn dykt upp. Så att vi får bort det där jädra dammet och en massa pollen som jag vet påverkar många där ute. Hörrni, vi flyger direkt på helgens gala som är UFC Fight Night 223. Det är Song Yadong mot Ricky Simone. Vi börjar med Yadong, Kung Fu Kid, som har 19 vinster, 8 via knock, 3 via sub. Han har en oavgjord, en no contest, han har 7 stycken förluster, varav 2 stycken kommer via TKO. Och hans senaste match, det var mot Corey Sandhagen, och där fick han då sin andra TKO-förlust i karriären. Den första, då får vi backa långt bak, långt till maj 2016, och då var han i en helt annan organisation. Dessförinnan hade han radat upp 3 segrar. Casey Kenny, split Julio Arce, huvudspark och slag i rond 2, Marlon Moraes i den första ronden. Det här är en knepig match tycker jag när jag tittar på den. Men Ricky Simone, 30 år gammal, 20 vinster, 6 knock, 4 sub, 10 domslut, 3 stycken förluster, en via knock och en via sub. Och han har just nu 5 stycken vinster på ryggen. Och det är bra segersvit. Det är Ray Borga, Itano Perillo, Brian Keller, Rafa Lasson-Sau och Jack Shore. Ni vet ju själva hur mycket jag har hypat Jack Shore. Men han gav Jack Shore hans första förlust i juli första året, och det gjorde också att Jack Shore senare bytte viktklass då. Innan det hade han förlorat en match mot Uriah Faber, vilket är helt otroligt. Han blev utslagen av honom i 46 sekunder i den första ronden, för att sen då ta sig tiden ut mot Rob Font, vilket är rätt otroligt att Faber och den skulle lyckas avsluta han. Men det händer, ibland blir man träffad. Men just nu har han då sina 5 stycken vinster i ryggen. Vad gäller rankingen så är ju det här då bantamvikt, varpå Ricky Simone är rankad 10 och Yadong är på den 8:e plats i rankingen. Så möjlighet här nu då för Simone att kunna ta ett litet steg upp. Och det är egentligen frågan om den här matchen blir nog också lite bokad, med tanke på att Yadong åkte på en förlust senast här mot Corey Sandhagen. Men då fick ju istället alltså Yadong en möjlighet att verkligen kliva upp i rankingen. Nu minns jag inte exakt var Sandhagen var i den instansen, men han är rankad 3 idag, så han måste ha varit där någonstans inom ramen av topp 5 i alla fall när den matchen utspelade sig. Som sagt, den här matchen är, jag tycker den är svår. Den är svårdömd. Båda har verkligen sina styrkor. Jag hoppas att vi får se de här två stå i mitten ett tag och verkligen slagväxla, för jag tror att där, det är nog den intressantaste stunden i matchen för oss fans, för båda två är underhållande när de väl väljer att stå. Och man ska nog säga att Song sticker nog ut lite där för mig när det gäller hans stående. Han kan ha riktigt så här kreativa kombinationer, slag, sparkar, egentligen allting han skickar kan ibland vara väldigt väldigt, väldigt underhållande, och ibland nyskapande är väl att ta i, men han är inte rädd för att testa grejer där inne, och det tycker jag är väldigt kul. Och det är inte för inte han kallas för Kung Fu Kid heller, det kommer ni se när han väl går den här matchen på lördag då. Som sagt, jag är jättekluven. Det här är en match där jag verkligen kan se, alltså jag kan se båda vinna. Båda har sina styrkor och det är en, alltså det är egentligen en extremt rättfärdigad huvudmatch skulle jag säga för det här kortet. För båda fighters är liksom unga, underhållande. Nu är Yadong i och för sig, eller Song är ju bara 25. Han är 5 år yngre än sin motståndare. Jag vet inte. Som jag säger, jag är riktigt, riktigt kluven i den här. Alltså, den här är svår. Så jag får nästan bara säga, må bäste man vinna. Och det är vi fans som vinner på den här matchen. För jag tror att den kommer att bli, jag tror den kommer att bli superbra. Det här är en match som har skrivit Fight of the Night rätt över sig. Så vidare ingen av dem hinner få ett avslut tidigt, så tror jag ändå att det här är en stor potential till en Fight of the Night. Sen har vi då Caio Bohalio som tar sig an Mikhail Oleksychuk. Mikhail Oleksychuk har ju gått ner viktklass här nu. Det är ju ett litet tag sedan som han gjorde det, men han fightades väldigt frekvent i lätt tungvikt. Men har nog gjort rätt för sig. Om man ändå tittar på hans fysik så han har definitivt kilorna som han kunde ta bort för att gå ner en viktklass. Och då tror jag nog ändå att det är, kan vara ganska bra att göra det. För då får han ändå lite fördelar kanske med, vad ska man säga, han kanske inte hade fördelarna i den andra viktklassen istället. Då han bara är 183 cm lång, så kanske det är skönare att komma ner till en viktklass där folk är närmare i längd med en själv i alla fall, så man slipper den lilla ekvationen. Inte för att det inte finns långa mellanviktade, det gör det absolut. Jag tänker på Sean O'Malley som fightas många viktklasser under Mikhail Oleksychuk, och de är väl typ lika långa tror jag. Men om vi går igenom lite statistik då. Caio Bohalio, The Natural, är 30 år gammal. Fyllde nyligen i januari. Han har 13 vinster, 4 VN och 3 stycken via sub. Han har en förlust och den kommer via domslut, och han har en no contest. Han glider just nu in på en sjukt lång segersvit. Han har inte förlorat under hela sin UFC-vända. Och hans enda förlust, det var hans andra match i karriären. Och då förlorade han då som sagt ett enhälligt domslut. Och han har ju no contest där i. Och men då får vi fortfarande backa till The Viking Fight Club. Det här vet jag inte ens vad det är för organisation. Nu ska vi se. Vikings Fight Club. Okej, det är en organisation i Brasilien. Jag måste ha missat den helt. Jag har aldrig sett det där. Så har jag säkert gjort, kanske bara glömt. Men ja, i alla fall. Där fick jag en no contest. Men efter det, den här killen radar upp vinster. Och ser alltså jättebra ut. Jättebra ut. Han har då gått så här långt. Han har gått 3 stycken matcher i organisationen. Alla kommer via domslut, de matcherna som han har vunnit. Han vann däremot genom avslut i Contender Series. Där lyckades han avsluta sin motståndare med slag i den första ronden. Men återigen, jag tycker han har sett väldigt bra ut. Han är en underhållande fighter. Jag tycker det är kul att kolla på Caio Bohalio. Och Oleksychuk, alltså lika så. Oleksychuk är 28 år gammal. Han har 18 vinster, 13 och en sub. Och han har 5 förluster, 1 kommer via och 3 kommer via submission. Och han har en no contest. Han har ju då däremot en förlust. Då behöver man bara backa 3 matcher bak. Och det var mot Dustin Jacoby, som för övrigt också kommer att gå på det här kortet. Innan det hade han 2 vinster. Modestas Pukaukas, Shamil Gasmatov. Och sen då hans senaste vinster är Sam Alvey. Och sen är det Cody Brundage. Och alla de har han avslutat i den första ronden. Och han är ju rätt benägen att vrida upp tempot snabbt. Oleksychuk är ju känd för att ha, liksom, jag vill minnas, han har bokstavligt gäng första rondsavslut. Han är väldigt explosiv tidigt, och jag tror att han kommer göra samma sak här. Jag tror att det kommer bli den här anstormningen ganska så fort. Han gillar att överväldiga sina motståndare tidigt och på så sätt avsluta sina matcher och kliva ut relativt oskadda. Han är också rätt bra i. Och jag tycker ändå att liksom, när han kom till UFC, det var en intressant fighter. Nu blev det en no contest, han och Roundtree. Nu minns jag inte varför det var. Det är förbacka 2017. Men sen var det Gian Villante, rondet, tidigt 1.34, Gadzimuradov, Antigulov, rondet 40 sekunder. Men sen torskade han mot sin pro rond 2, Jim Crute, rondet. Men sen Modesta Bukowska, split, Shamil Gassamov, första ronden, Samuel, första ronden. Ni hör ju själva, det här är en kille som går in stenhårt snabbt. Och jag tror att den här nya viktklassen, är bättre för honom. Jag tror att det är mycket bättre för honom att vara i den här viktklassen. Det är lätt att säga nu att han är obesegrad i mellanvikt, men samtidigt när man tittar på rekordet i lätt tungvikt så kan man egentligen dra ganska enkla slutsatser varför han har valt att gå ner. Och som sagt, jag tror inte att han har värsta problemet med att kapa vikten till mellanvikt heller, om jag ska vara helt ärlig. Jag skulle nog inte säga att han kanske skulle testa vingarna i vältevikt. Tveksamt där. Men rent fysiskt så tror jag inte direkt att han varken tappar power eller någonting på att gå ner. För det är inte som att han behöver bli, alltså, skala muskler. Han behöver bara hyvla fett. Så att, ja, jag tror att han kan kliva ner med lika mycket styrka ändå. Det är inte direkt fettet på vår kropp som gör oss starka, utan det är musklerna. Sen visst, mycket fett på kroppen gör att du är tyng och du kan pressa upp när du kan vara jobbig att ha på topp. Ja, absolut. Men du kommer inte få ett hårdare slag för att du har 5 kilo mer på magen. Men jag tror också, alltså, även här, alltså, jag tror så här, att det här kortet kan vara ett kort lite överlag som säkert kan flyga under radarn för många. Men fortfarande så tror jag att det här är en underhållande match. Jag blir inte förvånad om den kan avsluta snabbt, om det går åt Oleksijtjuks håll, så tror jag att den kan avsluta väldigt snabbt. Potentiellt sett kan det också bli ett första rondsavslut för Bohaglio, för att kommer någon som Oleksijtjuk på och stormar honom på det där sättet, det öppnar också upp möjligheter för Kajo att få avsluta sin motståndare. Fortfarande 13 vinster, 7 stycken avslutar. Så det är inte omöjligt att han får ett 8:e avslut i den här matchen. Jag tror däremot att det kommer bli, det känns underhållande. Jag har nog inte sett en match där Oleksijtjuk inte har i alla fall en underhållande första rond. Det kan han definitivt ha. Där är en så här skön anstormning. Han går in, han pressar på, och det ser väldigt bra ut. Så jag ser fram emot den här matchen. Men även här måste jag nog säga att jag är lite kluven. Jag tycker att Kajo känns som att han är på en, så här, mentalt på en väldigt bra plats. Han är väl såklart otroligt nöjd med att ha sitt UFC-kontrakt. Han har vunnit sina 3 matcher. Jag menar, vi måste backa bokstavligen till match 2 i hans karriär, 18 juli 2015, för att se när han förlorar något. Och att ha bara det förtroendet i ryggen, jag menar, det är inget fel att torska sin andra match i karriären. Det är inget fel alls. Alltså, jag tror att det är nog skönare som fighter att få sin förlust tidigt än att få den senare. Det är nog bättre att åka på den snabbt och därifrån börja rada upp den här segersviten just nu som Bohaglio har. Oleksijtjuk å andra sidan, han blandar och ger. Okej, 18 vinster är sjukt bra, 5 förluster, inte dåligt heller. Men fortfarande, om vi tittar på hans UFC-vända, det är svajigt liksom. Han torskar 2, vinner 2, förlorar 1, vinner 2. Ska man gå på den statistiken så ska han väl förmodligen torska. Vinner han mot Kajo nu, då är det första gången som han lyckas rada upp 3 stycken vinster på rad i den här organisationen. Och det blir också en viktklass där han för första gången liksom bryter den här segersviten av 2 matcher liksom. Så det blir intressant. Jag kanske lutar en aning åt Kajo, bara av den enda anledningen att jag tycker att han känns som att han är på en väldigt bra plats. Oleksijtjuk, jag vet inte riktigt. Jag vet faktiskt inte riktigt var han är. Jag har sett och hört mer av Kajo. Sen kanske det är för att han har varit här i Sverige, kört på All Stars och allt sånt som gör att man också får lite bättre koll på honom då. Men Oleksijtjuk är livsfarlig i rondet, vilket jag tror att vi redan alla har förstått efter det jag har berättat. Så det är nog Kajo behöver vara på sin vakt i första ronden. Och antingen vara medveten om att i rondet så behöver jag nog rida ut lite av en storm. Kan jag kapitalisera på någon öppning som kommer? Ja, då kan det lika gärna vara Kajo som tar stegen. Men som sagt, jag tror att det här är en match som ingen vill missa. Vidare har vi då, jag nämnde Cody Brundage tidigare. Han kommer att ta sig an Rodolfo Vieira. De här två killarna har relativt likt record. Vieira har 8 vinster, lika så Brundage, men de diffar i att Brundage har en förlust mer, då Vieira har 2 förluster. Så vi går igenom vinsterna för VA idag då. Han har 8 vinster. Alla kommer via avslut. En knock och sen är 7 stycken sub. Och det är just subs där han är bra. Det är inte för inte den här killen kallas för The Black Belt Hunter. Alltså han har meriter inom det som är BJJ, så att det heter duga. Och var en väldigt så här hypad BJJ-atlet som skulle kliva över till MMA, eller hade klivit över till MMA. Jag vet att många var verkligen så här, oh, då får vi ira, oj, oj, när han kommer till UFC ska vi se på grejer. Och det visade han ju också. Kliver in, kanske inte värsta namnet, men en tidigare champ i PH8 som var i alla fall en Cage Wars champ, inte UFC, men har varit mästare i en annan organisation som vet inte om han har varit fler, men i alla fall i Cage Warriors. Avslutar honom i rond 2. Sen är det Saparbek Safarov, avslutar honom 3 minuter in i rond 1. Men sen kom ju då motgången när han möter Anthony Hernandez. Och här var ju Anthony Hernandez var ju en så otrolig underdog tippad av egentligen alla. Men Hernandez visade att MMA innebär en sak till, och det är att MMA är inte en BJJ-match, utan MMA måste man också tänka på sin kondition. Så han tok dränerade Rodolfo Vieira i en helt galen match. Han slet ut honom så mycket, gjorde det så otroligt jobbigt för honom, att när de gick in i rond 2 så var Vieira helt förstörd. Och det slutade med att han själv får klappa till en giljotin. Efter det mötte han Dustin Stoltzfus. Ja, tredje ronden, där får han in det. Sen är Chris Curtis, det förlorar han. Då tittar vi på Cody Brundage idag. 28 år gammal, 8 vinster som jag redan sagt. 7 avslut, 4 stycken och 3 stycken sub, 3 förluster, 2 kommer via knock, aldrig blivit submittad. Sen vet jag inte om det säger någonting att han aldrig har blivit submittad av någon, men okej, okay. Han har inte blivit det i alla fall. Så det är väl bra, men det kan mycket väl ändras den här helgen. Men samtidigt, Brundage är väl ingen som jag kommer sätta på en lista av så här oj, 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 vilken farlig fighter. Då sätter jag nog kanske Rodolfo Vieira där med. Men hellre menar jag att det hellre sätter Vieira där. Men om jag ändå ska ge en grej till Brundage, så tycker jag nog ändå att han är nog mer utav en MMA-fighter än vad kanske Vieira är. Vieira är såklart klassisk skolad BJJ och allt sånt, och det kan ju vara sjukt bra att vara det. Men Brandon skulle jag nog säga har väl nog mer ren liksom MMA-erfarenhet, och då har han ju också mycket mer amatörmatcher och så vidare än vad Vieira har. Men den här är lite knepig, för Vieira, jag är tveksam på Vieira vad gäller egentligen hans MMA-skills, om jag ska vara riktigt ärlig. På 5 UFC-matcher han har förlorat 2 stycken. Anthony Hernandez, alltså väldigt många hade ju totalt såg ju förbi Anthony Hernandez, och vad har Anthony Hernandez gjort sedan den matchen? Jo, han har fortsatt vinna. Josh Fremd, Marc-André Barriol, men sen har han inte fightats någonting än i år. Och vad jag kan se så har han en match som kommer den 20 maj mot Edmund Shabazian. Så det ska bli spännande att se hur han styr upp det. Men den här matchen, det på något sätt kommer komma till konditionen. Kan Rodolfo Vieira snabbt fånga upp Brundage, då kan jag se det här vara över. Alltså till och med inom de första 30, om det skulle vara så. Jag kanske inte ska överdriva, men inom de första 2 minuterna då, så skulle jag mycket lätt kunna se den här matchen vara över. Så att det här är ju en match som kommer att spela Cody Brundage i händerna mycket bättre ju längre tiden går. Och han får ju inte, alltså under inga omständigheter, hamna på backen med Vieira. Noll omständighet får han hamna där. Så vi får se helt enkelt vilken strategi. Och så är jag ju nyfiken på om Vieira har ens jobbat på sin kondition någonting sen hans tidigare matcher. För konditionen har visat sig vara en otroligt stor faktor för den här personen. Och jag tycker att de flesta fighters bör nog kolla lite på vad Anthony Hernandez gjorde mot honom och utnyttja den samma typ av strategi. Så är kluven i typ alla matcher idag, men jag är inte övertygad på Vieira. Jag tror att BJJ-fansen är nog mer övertygade på Vieira än vad jag är. Men jag kan inte heller påstå att jag är extremt övertygad av Cody Brundage heller. Så att det är inte som att jag sitter här och bara oj, den ena är jag inte övertygad av, men den andra. Jag är inte riktigt övertygad om någon av dem. Brundage har gått 4 matcher i UFC. Han har vunnit 2 och torskat 2. Så jag menar, det säger liksom allt och ingenting egentligen. Så vi får helt enkelt se. Den här matchen är jag väl lite mer intresserad av just på grund av Adolfo Vieira. För att så fort det är någon som kliver in i en liksom sport med sjukt mycket hype, kommer från en annan kampkonst och är mega hyllad, och folk tror ju bara att den här killen kommer gå in och i princip äga ett bälte ganska snart. Men samtidigt när vi tittar på det, alltså det var länge sedan. Jag minns egentligen inte när det var någon som kom från ren skolad BJJ nu. Inte typ Dagestanier som brottas och kommer till UFC. Nu syftar jag på ren BJJ här, som har klivit in och verkligen gjort stordåd på det sättet. Jag menar, jag tror att vi typ får backa till Damien Maia. Och då lyckades han aldrig ta något bälte. Men det är nog den senaste BJJ-killen som det verkligen gick så riktigt bra för. Jacare tror jag aldrig ens lyckades ta sig till en titelchans.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så jag kan inte komma på. Kron Gracie var väl den här som skulle komma in och liksom nu kommer det hända grejer, och han vann en match, men match 2 gjorde istället att han höll sig undan från MMA extremt länge. Jag vet att Kron är bokad nu. Nu minns jag dock inte när, men jag vet att jag har sett att Kron Gracie kommer gå en match väldigt snart. Så att det har liksom inte riktigt flygit på samma sätt för rent BJJ-skolade personer som det gjorde förr. Och det är sporten har utvecklats. Det är inte samma sak längre. BJJ är inte lika chockerande som det en gång var. Det där har vänt. Sen finns det fortfarande de som kommer in och är ruskigt skillade på marken och får dem ner i dit. Då är det med stor sannolikhet så är det ganska kört. Men nu kan, alltså, Jimmy Fighter ska liksom både kunna komma upp på fötter, förstå hur man ska manövrera sig ur vissa submissionsförsök och så vidare. Sen betyder det absolut inte att de kommer lyckas, för att de förstår tanken om hur de ska göra för att ta sig därifrån. Men ni förstår vad jag menar. Alla har i den grundläggande förståelse om BJJ, och väldigt många tror jag som typ inte ens riktigt ens har bälten är idag ändå relativt skillade. Och då syftar jag på fighters, inte på gemene man som går ut på en gata. Men ni fattar. men det är den. Jag vet inte, jag är som sagt i den här matchen, jag är nyfiken just på Vieira. Liksom, hur kommer hans karriär gå i MMA? Eller UFC, förlåt. Hur kommer hans karriär i UFC gå? Jag är nyfiken på att se den utvecklingen. Vidare. Julian Erosa, rätt otroligt, 33 år gammal och gör sin 39:e match i karriären. Han har 28 vinster, 11 och 12 stycken sub. Det är bra jobbat av honom alltså. Han har bara 5 domslut som kommer igenom. Alltså 5 domslut som kommer igenom vinst då. Sina förluster, 6 stycken, 10 förluster varav 6 stycken kommer via knock. Så han har totalt varit 9 gånger i domslut på sina 28 matcher. Det är inte dåligt. Senast förlorade han mot Alex Caceres. Jag trodde inte riktigt att det skulle hända. Men Caceres, alltså han är lurig, och det är en kille som på något sätt fortfarande utvecklas i sin MMA. Skickar en riktigt snygg huvudspark och plockar ut honom. Och då hade ändå Rosa fått igen, alltså 3 bra segrar. Alltså Charles Jourdain hade han submittat, delat mot Steven Peterson och ett enhälligt domslut mot Hakeem Davoodu. Så Det är spännande. Jag tycker han är rolig. Rosa, han bjuder på roliga matcher. Sen har vi Fernando Padilla, 26 år gammal, 14 vinster, 4 knock. Han har bara förlorat via domslut. Vad gäller hans avslut så kommer 4 via knock och 8 stycken submissions. Så det är tydligt vad den här killen gillar att göra. Han debuterar i UFC. Han kommer in med 2 stycken vinster i ryggen. Så vi får se vad han kan göra. Jag ska vara helt ärlig, jag har inte koll på Fernando Padilla så. Jag har inte sett honom tidigare, så jag vet inte. Men jag tycker att hans record talar ändå ett rätt bra språk. Alltså har man 18 matcher och de 4 förlusterna kommer bara via domslut, och när man väl vinner så är det 12 stycken avslut på det. Alltså det brukar ju stavas underhållning. Han är 26 år gammal och just nu så får vi ändå ge det att Mexiko håller på att producera ett gäng intressanta fighters. Nu verkar det som att han är på Timoyama just nu, men han är i alla fall born and bred i Mexiko då. I Juarez, Chihuahua kommer han ifrån. Så det här ska bli intressant. Som sagt, Juliana Rosa för mig är en kille som jag alltid tycker skapar underhållande matcher. Jag tror att det är en viktig match för honom att vinna. Det är aldrig kul att torska mot en debutant, men det är inte bättre än när man redan har en förlust i ryggen. Och jag för mig att Rosa för ett tag sedan fick också ett ganska så bra kontrakt från UFC som man var, ska väl vara relativt nöjd med. Sen har vi Josh Quinlan mot Trey Waters. Josh Quinlan har 6 vinster, 1 no contest. Alla vinster kommer via avslut, 4 och 2 sub. Senast var mot Jason Witt, det var i första ronden, 2-0-9. Och jag vill minnas att det där var en rätt sjukt avslut som han fick till i den. Jag tror att det var en prelim-match som han gick då, men bjöd upp på ett galet avslut. Han möter en debutant i Trey Waters som har 7 vinster och 1 förlust. Den förlusten kommer via submission. Hans vinster är 3 och 3 sub och 1 omslut. Intressant, för han förlorade i Dana White Contender Series mot Gabriel Bonfim. Gabriel Bonfim gjorde ju, bröderna Bonfim gjorde ju riktigt coola debuter här för inte jättelänge sedan i UFC. Annars har han fightas i LFA, CN Combat Global, Combat Night och lite sådana organisationer. Jag ska bara kolla upp en grej lite snabbt. Nej, precis. Och sen har han ju då, ser ut att ha fightas en hel del som amatör då. Så det här kan bli intressant. Som sagt, Josh Quinlan känner de flesta av oss till just nu. Trey Waters, vi får se vad han kan göra nu när han väl får sin möjlighet i UFC. Så det blir intressant när det dyker upp debutanter som ändå har record som ser ut på det här sättet. Sen har vi tungviktarna. Marcos Rogerio de Lima som möter Waldo Cortez. De Lima, 20 vinster, 14 och 3 stycken sub, 8 förluster, 1 via knock och 5 via sub. Senast vann han mot Arlovski i första ronden, innan det torskade han mot Blagoj Ivanov. Acosta istället, han har bara vinster, 4 knock och 1 submission. Gick tiden ut mot Jared Vandera, gick tiden ut mot Chase Sherman. Han gör idag sin tredje match i UFC. Så han får ändå, på något sätt så blir det ju som att han möter en UFC-veteran i De Lima. Som ändå har fightats i UFC sen, alltså 2014. Det är inte dåligt. Det här, tungviktar, alltså vem som helst kan torska när som helst. Men jag ger nog ändå lite fördel till, alltså Marcos, för att han har varit här länge, han är van, han har också hittat liksom mycket avslut i första ronden. Och eftersom att Waldo Acosta fortfarande inte ens har fått ett avslut i UFC mot varken Jared Vandera eller Chase Sherman, så alltså jag kommer inte ge honom jättestora möjligheter att han kommer hitta det mot Rogerio. Så att vi får se. Vi får se. Det är 6 stycken matcher kvar på kortet. Och det är då Martin Budaj mot Jake Collier. Ytterligare tungviktare där. Jake Collier flög ju upp i vikt för att gå upp en viktklass. Så det är rätt kul när man tittar. Nu har de i och för sig bytt bild. Förut hade de en annan bild på Collier när han var typ så här mellanviktare. Och det är lite skillnad på fysik. Han möter då Martin Budaj. Budaj har gått 2 matcher i organisationen. Och är just nu, Alltså obesegrad sedan långt tillbaka. Han förlorade sin andra match mot Gianni Spino, intressant, men det var 2017. Gianni Spino var första spanjoren att vinna Ultimate Fighter. Tyvärr har han gått i pension typ förra veckan, tror jag det kom ut. Han hade för mycket skador som plågade honom, så han har inte riktigt kunnat köra. Vad gäller Collier, det är nog vinna eller försvinna för honom i det här läget. Han har fightats länge i UFC. Länge, länge. 2014 så har han kört väldigt länge. Jag vet inte om den här tungviktsresan har varit rätt beslut för honom, om jag ska vara helt ärlig. Och jag vet inte riktigt varför han har gått upp så mycket i vikt. Han debuterade mot Vitor Miranda, blev avslutad där. Måste jag bara dubbelkolla vem Vitor Miranda är. Just det, den killen. Och det var i mellanvikt, precis. Alltså det är jätte, alltså jag tycker det är så konstigt där. Det är egentligen skumt att Jake Collier ens har kvar ett kontrakt i UFC. För att han kom till UFC med 5 vinster i ryggen. Jag kommer inte dra namn nu, men han torskar den jag nämnde precis, vinner en match, torskar, vinner, torskar, vinner, torskar, vinner, torskar, vinner. Och nu har han 2 stycken förluster i ryggen. Så alltså, för mig hade det, men det är tungvikt också, så det är väl därför han kanske är kvar. Han kanske är medveten om det. Men uppenbarligen, den här killens viktresa har ju inte funkat för 5 öre. Det funkade inte när han kom till lätt tungvikt, och då provar han att gå upp ännu mer, och det har inte funkat där heller. Han vinner ju någon match, absolut. Han vinner ju uppenbarligen varannan match då. Men jag tror att Martin Budaj är här för att egentligen liksom kasta bort Colliers kontrakt, om jag ska vara riktigt ärlig. Nu är inte Budaj någon som direkt har fastnat på min näthinna, om jag ska vara ärlig heller. Visst, snyggt med knock i första ronden i Contender Series, men efter det så har det varit enhälligt och en split senast. Men jag tror att torskar Jake Collier den här matchen, då är det över. Kul att Jake Colliers namn är prototypen. Alltså det är ju verkligen, jag är ledsen alltså, men Jake Collier är ju verkligen prototypen som pajade men vägrar liksom inse att den inte funkar på något sätt. Jag menar 13 vinster, 8 förluster. Och då kommer ju alltså, ja precis, han hade en förlust innan han kom till UFC. Det är inte dåligt, alltså det är inte dåligt. Men uppenbarligen, UFC var ju inte Jake Colliers kopp kaffe. Det tror jag att vi alla kan konstatera här. Så vi får se vad han kan göra i helgen. Jag ger inte honom jättemånga chanser. Nej, vi får se. Vi får se. Vidare, Nathan Lethal Levy, 31 år gammal, 8 vinster, 3 stycken kommer via sub, 1 förlust och det kommer via domslut. Förlorar sin debut i UFC mot Rafa Garcia, har sedan vunnit 2 stycken på domslut. Nu möter han Pete Rodriguez, även känd som Dead Game, som har 5 vinster, alla kommer via knock och han har 1 förlust och den kommer via knock. Han debuterade mot, alltså så här. Om man har 5 vinster via knock och den enda förlusten man har på sitt record är Jack de la Maddalena i sin UFC-debut, då är jag lite övertygad om att jag bara med det så tror jag nog att Pete Rodriguez kommer att vinna över Nathan Levy. Sen mötte han ju fri Mike Jackson, alltså ja, jag vet inte. Jag ska klicka lite på random. Hans tredje match var avslut i första ronden. Shit, alla hans matcher är i första ronden. Okej, han mötte en kille som hade gått en match innan det. Men den kan jag för att vunnit den matchen. Men sen nu har han torskat 2 och inte fightat sen dess. Ska vi se Jorge Olé, hur hans record ser ut. 3 vinster, 3 förluster. Där har vi Pete Rodriguez. Ska vi se Luis Rios. Ja, men det var den jag kollade alldeles nyss. Och så kollar vi den här sista.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, Alltså jag vet, nej, du, jag tar nog tillbaka till det. Jag har ingen aning om hur det här kommer gå. Alltså för den här killen har mest mött folk som typ har inget speciellt record. Men å andra sidan, han har bara gått 5 matcher. Så det är inte konstigt att han blir matchad mot folk som har typ en vinst och en förlust. Det är inget konstigt. Det vi får se nu bara, det är om Pete Rodriguez som är 26 år gammal, om det kan vara så enkelt att den snubben fick sin UFC-biljett på tok för tidigt. Nathan Levy har ju, alltså det är inte som att han sitter på sjukt mycket mer erfarenhet, i 3 matcher mer, men vi får se. Må bäste man vinna, men tittar jag bara på vem som har samlat avslut, då lutar jag åt Rodriguez. Men när jag tittar på Rodriguez, fick han ha mött, och då blev jag lite osäker. Cody Durden tar sig an Charles Johnson. Cody Durden, 14 vinster, 6 knock, 5 sub, en oavgjord, 4 förluster och 3 stycken kommer via sub. Förlorade mot Mokaev senast, men har sedan dess räddat upp 2 stycken vinster. Charles Johnson, alltså jag missar helt att han kallar sig för Inner G. Det är ju i och för sig bättre än Top G, men Inner G var väl lite roligt. 13 vinster, 6 knock, 3 stycken sub, 4 förluster, bara förlorat via domslut. Förlorade senaste split mot Odd Osborne. Har även han torskat mot Mokaev. Vunnit mot Chalga Sumagolov och Jimmy Flick. Jag är väl ingen favorit här överhuvudtaget. Jag har nog inte det i någon av de här kommande matcherna. Så det är väl ingen direkt som sticker ut för mig. Stefan Iger från Schweiz. 34 år gammal. 8 vinster, 3 knock, 4 stycken sub. Har 3 förluster. En av dem kommer via submission. Gått ett gäng matcher i UFC. Debuterade redan 2020 mot Tracy Cortez. Förlorade den. Vann 2 stycken matcher. Förlorade sen mot Mayra Bueno Silva. Vann senast mot Alina Perez. Ska vi se. Hon möter Irina Alexeva. Russian Ronda. Okay. Hon har 4 vinster. En och en sub. Förlorade en match via domslut. Hon gör debut. Precis. Hon gör debut idag i UFC. Så ja, intressant. Får se hur det går för dem. Brian Keller möter Johnny Newsom. Jag tror att de flesta av er känner till Brian Keller. 36 år gammal, 24 vinster, 8 och 10 stycken sub, 14 förluster, 1 och 8 sub. Kliver in med 2 stycken förluster i ryggen. Innan det hade han vunnit 2 matcher. Ja, alltså det kan mycket väl vara att han behöver nog vinna den här matchen. Johnny Newsom har 10 vinster, 3 och 3 sub, 4 stycken förluster, 2 kommer via knock. Lite varannan vinst, varannan förlust för honom just nu. Så det kan mycket väl vara att båda här behöver vinna för att få säkra sina kontrakt. Sist men inte minst så har vi då Hayley Cohen som har 7 vinster, 2 knock, 2 sub, 2 stycken förluster. De kommer via submission. Hon gör debut idag, kommer Contender Series vägen och vann en split, vilket är lite intressant. Hon möter då Jamie Lynn Horth som har 5 vinster och är obesegrad. Alla vinster kommer via avslut, 3 knock, 2 stycken submission. Båda tjejerna debuterar. Ja, alltså tittar man då på statistiskt sett och vad jag kan se av hennes amatörrekord i alla fall, så ser det ut som att hon är obesegrad där också. Hon har titlar i flera organisationer. Ja, det blir intressant. Det blir intressant att se hur det går här. Jag tycker nog inte att det ser jätteroligt ut för den ena tjejen, men alltså för Hayley. Men vi får se. Intressant matchning som ser ut att öppna upp kortet om ingenting annat kommer att hända. Så får vi se. Kära vänner, tack så mycket för att ni lyssnade. Idag, tisdag, kommer jag att ha Amir Malikpour, kommer att vara med i MMA-podden timmen och det är live klockan 18.00, så jag hoppas att ni joinar oss då, så får ni veta mer om Amir Malikpour som kommer att fightas om titeln i FCR den 3 juni. Och sist men inte minst så måste jag ju såklart tacka alla mina patrons. Men innan jag gör det så vill jag också berätta för er att om ni gillar MMA-podden och ni känner att ni vill höra mer för att ni vill höra mer, ja, då tycker jag att det är bara att signa upp sig på patreon.com. Det finns 2 stycken tier som man kan välja på, tier 2 eller tier 3. Då får man då tillgång till allt content, alla avsnitt som finns, och nu finns det mycket content för det släpps i runda slängar 1 avsnitt på Patreon varje vecka. Men jag vill börja med, eller avrunda med, att tacka alla mina tier 3 Patreons, de så kallade champsen. Och det är Kristoffer Pettersson, David Gissler, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, Hampus Backman, Jesper Kjellner, John Magnusson, Jürgen Fläckerud, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger, Simon Svan och Stefan Bergström. Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Det betyder jättemycket att ni stöttar MMA-podden på den här resan. Och kom ihåg att du kan också få ditt namn uppropat till podden om du signar upp det på 10-3. Ha det bäst! Hej då!